Så, nu var det dags för A-radion igen på 88,0 MHz. Och jag som sitter i studion här, Daniel Dellemark heter jag och sköter tekniken. Och sen om allting annat funkar så ska vi ha två till med via Zoom. Har vi det? Vem vill börja?
Ja, det är... jag kan börja. Ruben Malmström. Och vi har också dagens gäst, Blerta Hoti, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg.
Hej, välkommen till Blerta. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
Ja, du är alltid välkommen hit. Alltid kul att ha dig här. Vi, som Daniel nämnde här, så sen är det bara han som är i studion idag. Vi andra kör på distans på grund av dessa coronatider som vi heter. Och, så vi ber er om lite extra tålamod med tekniken om det skulle behövas. Men Daniel är också en så pass kompetent DJ och tekniker så att det kanske inte ens kommer behövas.
Vi gör så gott vi kan.
Vi kör igång med dagens program. Ja, och vi kör igång, tänker jag, dagens program med en låt. Jag tänkte, Blerta, har du några önskemål? Vad gillar du för musik?
Jag har börjat springa en hel del till Led Zeppelin, så att Whole Lotta Love från Led Zeppelin vore ju kul att höra.
Vi kan ta den om en liten stund. Men vill du bara presentera dig, Blerta, du som har varit här med vid programmet förut?
Ja, absolut. Blerta Hoti heter jag då, som sagt, och jag är kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Göteborg och sysslar huvudsakligen med trafikfrågor och miljö och klimat och idrott och förening.
Okej. Okay. Hur länge har du gjort detta?
I drygt 1,5 år. Okay. Har jag varit heltidspolitiker i Göteborg och sitter i kommunstyrelsen. Dessförinnan jobbade jag på regeringskansliet som politisk rådgivare åt försvarsministern. Så det var inte trafikfrågor jag sysslade med då. Men kul att göra det och kul att vara tillbaka hemma i Göteborg.
Hur är det att jobba med sådana frågor? Eller vad är det man gör som i den delen för en inte så insatt? Nu är det lite dåligt. Ni får nog stänga av era bilder och sånt för att det hörs knappt. Ni får stänga av bilderna.
Okay. Mm.
För det blir väldigt hackigt i ljudet. Så, nu så. Vad sa du? Vad gör man som det som du gör? Vill du berätta lite?
Absolut. Och det här är ju jätteviktigt att allmänheten får en insyn och förståelse över vilka beslut vi fattar på kommunnivå som påverkar göteborgarna. Och det är alltså det jag gör tillsammans med 17 andra kommunalråd i stan som vi har, som sitter i kommunstyrelsen. Det gör att, och inom kommunstyrelsen så fattar vi beslut om stadens budget, vi fattar beslut om trafikfrågor, vi fattar beslut om skolfrågor och klimat och miljö inom staden, allt ifrån avfallshantering till vilka idrottsanläggningar vi ska bygga och så vidare. Så att det är allt mellan himmel och jord som påverkar göteborgarna på olika sätt rent fysiskt. Så att vi fattar beslut, det är beslutsfattare helt enkelt, och också valda, förtroendevalda av de politiska partier som göteborgarna har valt till kommunfullmäktige under valet. Så man gör lite allt möjligt. I mitt fall, mina ansvarsområden, så jobbar jag med just i dagsläget då med att staka ut vissa infrastruktursatsningar på kollektivtrafikområdet så att det ska bli lättare för göteborgarna att ta sig runt stan. Så det jobbar jag en hel del med. Okay. Vår uppgift är att lösa göteborgarnas olika typer av behov. Allt från trygghet till rörlighet och sådär. Yes. Så det är högt och lågt och det är brett.
Jag kan tänka mig det. Nu så var Led Zeppelin laddad. Vad känner ni? Ska vi köra? Japp.
Då kör vi Led Zeppelin.
Jajamän.
Yesbox. Ni lyssnar på A-radion på 88 MHz. Ja, Ruben, jag lämnar över till dig.
Ja, tack Daniel, tack. Det stämmer, och ni lyssnar på ett speciellt program idag eftersom att vi just nu sänder på distans för att undvika resor och trängsel och annat till studion. Men vi har Daniel på plats, ensam i studion, som rullar teknik mot oss, och vi har som gäst Blerta Hoti, kommunalråd på Socialdemokraterna i Göteborg. Vi pratade lite innan, Blerta, du berättade om vad du jobbar med för typ av frågor som kommunalråd, och det är framförallt kollektivtrafiksfrågor, men även klimatfrågor, föreningsfrågor, demokratifrågor också, och en del Vi ska gå in lite på de här olika ämnena och sen också prata lite mer brett om kommunpolitiken. Men jag tänker att vi kan väl börja i det som just nu är en väldigt aktuell fråga, nämligen och som väl egentligen berör alla göteborgare och människor som bor runt Göteborg och som till och från behöver ta sig över den kända vackra älven vi har till det vackra Hisingen eller omvänt. Nämligen frågan om en älvförbindelse, där man har sagt en Lindholmsförbindelse, för det ska man ju bygga så att man alltså enklare kan ta sig från ungefär Stigbergstorget till Lindholmen. Eller hur? Berätta lite först, berätta, vad handlar den här frågan om och varför är den så stor och viktig?
Ja, och den handlar om att vi behöver lösa resebehovet för göteborgarna även i framtiden. Och med tanke på att Göteborg växer ju så det knakar. Trafikverket bland annat gör bedömningar om att de har informerat om att varje vecka så växer Göteborg med hela 142 nya göteborgare i veckan alltså idag. Och detta gör att man i framtiden räknar med att vi kommer bli drygt 150 000 mer fram till 2035. Och det i sin tur gör såklart att vi beslutsfattare måste ju investera i en bra och attraktiv kollektivtrafik som gör att framtidens göteborgare kan ta sig till jobb och skola och allt annat på ett smidigt och attraktivt sätt. Och Lindholmsförbindelsen, det är ett förslag på en stadsbana som är en snabbare version av en spårvagn kan man säga. Och att den här ska gå via älven. Så det är en ny förbindelse över älven mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Och så det är detta som vi håller på att titta på nu, hur den här förbindelsen ska se ut. Och, ja, och då tittar vi konkret på tre olika alternativ. Ett tunnelalternativ så att den här stadsbanan ska ta sig från Lindholmsförbindelsen via Stigberget till Linnéplatsen genom tunnel. Och ett annat är en 12 meters bro som ett annat alternativ. Och det tredje alternativet som har utretts har varit en 27 meters hög bro som inte är öppningsbar, medan den 12 meters bron är tänkt att den skulle vara öppningsbar. Så att det, och inom i mars, närmare bestämt den 18 mars, så förväntas vi fatta beslut om vägen framåt, vilken inriktning vi ska ha på den här förbindelsen då. I trafiknämnden, det vill säga där jag sitter som gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg.
Okej, så det är alltså då frågan avgörs kan man säga vilken lösning det är man kommer jobba vidare med?
Precis, okay. I första skedet. Och därefter så ska ju flera andra beslutsfattare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om detta också. Men frågan avgörs rent strategiskt och det blir liksom en milstolpe i beslutsfattandet. Förhoppningsvis så blir detta av i mars då.
Bara för att ge tillbaka, har den här frågan påverkats av, jag tänker spontant när jag hör en förbindelse och Lindholmsförbindelse, kanske inte specifikt, samma sträcka det handlade om, men linbanan blev ju som bekant avbruten för ett drygt år sedan, nästan 2 år sedan egentligen. Hur har det påverkat förutsättningarna för att göra en ny Lindholmsförbindelse? Det är den sträcka som du har tänkt.
Inte särskilt mycket, utan bägge de här förslagen som kollektivtrafikkoncept finns ju med i stadens gemensamma målbild om framtidens kollektivtrafik för Göteborg och hela Västra Götalandsregionen till 2035. Men vi skrotade ju linbanan för att den blev för dyr och det fanns inte ett stöd från göteborgarna att investera i den helt enkelt. Och det gör ju att vi måste ju lösa utmaningen med att få bättre förbindelser över älven längs med Järntorget och Norra Älvstranden såklart. Och där jobbar vi med lite olika alternativ i form av bättre skytteltrafik med färjorna. Och vi håller också på att fatta beslut snart om en ny gång- och cykelbro över älven. Men de planerna är i beroendeställning till vilket alternativ vi väljer inom Lindholmsförbindelsen. Men så att vi hade ju fattat beslut om att investera i en Lindholmsförbindelse oberoende om vi hade haft en linbana eller inte. Så att det är på gång. Och det finns pengar till detta. Staten hjälper till och bekostar hälften av satsningen. Göteborg står för 25% av pengarna för den här förbindelsen. Och Västra Götalandsregionen står för resten av de 25%. Så att vi har pengar i dagsläget för att bygga den. Beroende på hur dyr den blir. Men vi får se hur det blir med det. Men snart är vi ett skede där vi ska fatta ett beslut om inriktning framåt för att utreda vidare vilket av de här tre olika fasta förbindelsealternativen som vi ska ha. Okay. Så det är ett viktigt beslut för göteborgarna helt enkelt.
Så bara för att tydliggöra så är det alltså inte det man beslutar om är vilket alternativ man ska jobba med som huvudspår så att säga, vilket man ska utreda närmare och jobba vidare. Det är liksom inte sista ordet, inte sagt, utan det beror på vad den visar, då förstår jag det som den här utredningen. Eller?
Precis, alltså det kan ju ta, som sagt, tanken med den här förbindelsen är att den ska vara på plats men tidigast 2035, så att det är en hel del en ganska lång period tills dess. Och i infrastrukturplaneringen så är det tar flera år innan man studerar för- och nackdelar och med en viss inriktning. Och sen så ska ju mark- och miljödomstolen säga sitt. De måste ta hänsyn till sjöfartsintresset. Man måste ta hänsyn till kulturmiljön. Om det är viktiga riksintressen som påverkar av det här infrastruktursatsningen. Och det kan ju komma att bli överklaganden. Och den liksom rättsliga juridiska processen kan också ta många, många år innan man väljer att projektera det här beslutet och därigenom också bygga en infrastruktursatsning. Så att det är långa ledtider kan man säga. Men viktigast nu är ju att vi kommer framåt i den här kring det här beslutet så att göteborgarna snarast möjligt kan få flera förbindelser och kan få en mer attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik. Så att det här det är viktigt, det är viktiga satsningar för göteborgarna helt enkelt, så att man kan ta sig till A och B på ett smidigare sätt.
Ja, nu ser jag. Daniel, vill du flika in om det?
Ja, jag hade en fråga där. Det är bra med det där, räcker upp handelssymbolen. När det gäller bygget eller valet och så, Göteborg är ju inte världens bästa stad att bygga i marken med tanke på all blålera och sånt. Har det någon påverkan i beslutsfattningen gällande vilket alternativ som ska väljas?
Ja, på ett sätt har det ju det, men om det är någonting som vi kan som stad, det är att bygga tunnlar över älven. Vi har ju i mitten på december förra året så öppnades ju Marieholmstunneln, den här nya tunneln för bil- och godstrafik. Jätteviktigt, bra beslut tycker jag. Det har vi socialdemokrater kämpat för väldigt länge. Så vi har ju flera sådana förbindelser. Så att det här är ju, tunnel kan vi ju bygga. Vi kan ju bygga broar också såklart. Mm. Men det självklart så är ju materialen i marken och leran och allt det här är jätteviktiga frågor. Men det som är viktigt och som man har tittat närmare på kring vilka viktiga hänsyn som man har tagit i kring de här preliminära utredningarna, det har varit vilket stadsbanestandard, alltså vad är det bäst kollektivtrafikstandard för de tre olika alternativen. Då har man tittat på utifrån restid och kapacitet och hastighet på en sån här stadsbana. Och då har man konstaterat att ett tunnelalternativ skulle ta drygt 4 minuter och 50 sekunder från Lindholmen till Linnéplatsen. Och medan en lågbroalternativ skulle ta 5 minuter och 10 sekunder och ett högbroalternativ skulle ta hela 6 minuter och 20 sekunder. Så att det är klart att, att det, om det tar fortare att ta sig mellan A till B så är det ju mer attraktivt och då är det ju rimligare kanske att satsa på en sån investering. En annan sak som man har tittat på som har avgjort för beslutet, det är hela möjligheten till att exploatera marken både på södra delen av Älvstranden och den norra delen. Och där har tjänstemännen dragit en slutsats om att tunnelalternativet skulle innebära minst påverkan. Det tar minst mark i anspråk. Det är lättast att bygga och då är det bäst för att fortsätta ha en annan typ av stadsutveckling och ha liksom mer attraktiva stadsmiljöer, bygga bostäder och exploatera marken på bägge sidorna. För att en bro skulle ju ta mer mark i anspråk. Nu kan man ju använda den marken till någonting annat. Och det är en viktig sak som man har tagit hänsyn till, såklart. Och sen är det som jag tidigare sa, att man har tagit hänsyn till friluftsliv, parker, kulturmiljön, sjöfartsintresset som är jätteviktigt så att vi inte begränsar för sjöfarten att passera längs med älven. Och det här är ju viktiga riksintressen som har tagits i beaktande. Och en annan sak som är viktigt för mig som socialdemokrat.
Men
yes.
För jag bara förtydligt en skull här. Tror du alltså att det är tunnel som man kommer gå vidare med? Är det så man ska tolka det?
Ja, om den breda liksom uppfattningen, alltifrån tjänstemännen inom Göteborgs stad och inom Västtrafik och annat, så har man konstaterat att ett tunnelalternativ har bäst stadsbanekvaliteter. Och ett tunnel gör ju att, för hade du haft en öppningsbar bro, då är risken större för förseningar i kollektivtrafiken eftersom den måste öppna och stänga då och då. Det som är men för att besvara på din fråga så är det ju alla våra alltså statliga och regionala myndigheter, du har olika näringslivsverksamheter och sjöfartsintresset, Göteborgs hamn som vi äger som göteborgare, som ett kommunalt bolag. De flesta olika verksamheter som har ett intresse och påverkas på ett eller annat sätt av den här tunneln eller den här satsningen föredrar ett tunnelalternativ. Och det är endast två verksamheter som skulle vilja se ett broalternativ, och det är Naturskyddsförening och jag tror att det var Cykelfrämjandet också. För det som är nackdelen med tunnelalternativet till skillnad från broalternativet är att en tunnel medgör inte för gång och cykel och inte heller för buss. Så att vi pratar om här bara om en stadsbana. Men den tar ju mer kapacitet, den tar ju fler människor. Så att på det sättet är den bra. Men om du frågar mig så jag föredrar ett tunnelalternativ. Så jag tycker ju, och det har jag gjort ganska länge. Och jag blev ganska glad över att få de här remissvaren då, som man brukar få, alltså inspelen från viktiga verksamheter till våra, inför våra beslut. Och jag blev väldigt glad över att det var ju över 30 verksamheter som förordade och rekommenderade tunnelalternativet. Så jag skulle vilja se ett tunnelalternativ, men innan jag tillsammans med Göteborgs andra beslutsfattare landar i ett alternativ så är det jätteviktigt att man vrider på alla stenar så att vi har ett noggrant, välgrundat beslut och också i samverkan med göteborgarna. Ja. Så att det blir en dialog kring de här frågorna, det tycker jag är viktigt.
Jag förstår. Det blir spännande att följa det här. Det är kanske inte alltid man får som man önskar sig i allting i trafikpolitiken. Men här i A-radion kan man i alla fall oftast få den musik man önskar sig. Och jag tänkte kolla här, Berta, jag hörde att du hade önskat en låt till.
Ja, om jag får lov att önska The Doors.
Den kommer här.
Med Light My Fire.
Just det.
Light My Fire, tänkte jag.
Gött.
Då kör vi den. Ruben, jag lämnar till dig.
Tack, tack. Tack Daniel. Ja, och du lyssnar på A-radion i Partille radio med mig Ruben Malmström, tekniker och DJ Daniel, och vår gäst Blerta Hote, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi pratade just lite om en av de stora aktuella frågorna på ditt bord, Blerta. Lindholmsförbindelsen, som det kommit att kallas, i väntan på beslut om vad det faktiskt ska bli för typ av förbindelse. Vi diskuterade här lite för bara så att nya lyssnare kan hänga med de olika alternativen som ligger på bordet. Det är framförallt två varianter av en bro. Då en som är lite högre men inte går att öppna, och en lite lägre som behöver gå att öppna, samt en tunnel. Kort före låten här så började du lite kort argumentera för fördelar med en tunnel. Kan du inte utveckla lite, vad ser du för fördelar med just det alternativet?
Hela det här projektet Lindholmsförbindelsen, som förhoppningsvis ska vara klar till 2035-2037 då, så det, ja, om några år, det handlar om att vi ska bygga en så kallad innerstadsring inom kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där man knyter ihop viktiga delar av Göteborg. Och för mig som socialdemokrat så är det jätteviktigt att vi utgår från ett jämlikhetsperspektiv på kollektivtrafiks- och infrastruktursplaneringen.
Jag bara avbryta dig lite kort. Innerstadsring, vad innebär
ja,
det?
Precis, jag ska förklara.
Ringled av något slag.
Ja. Det här är ju enligt den här målbilden som vi pratar om, som vi delar då tillsammans med regionen. Och en innerstadsring, det handlar om att man ska bygga ett spårvagnsnät i form av en stadsbana. Stadsbana har mindre stopp, som jag tidigare sa, än en spårvagn. Den tar mer folk in, och de vagnarna är längre. Och eftersom det är färre hållplatser så går det också fortare att ta sig runt då, med en sån här stadsbana. Och får vi till en stadsbana, vilket jag kämpar väldigt hårt för, även i opposition då, så innebär det att då kan vi bygga en innerstadsring från Lindholmen längs med Stigberget till Linnéplatsen. Från Linnéplatsen att spårvagnen eller stadsbanan fortsätter då via Sahlgrenska och Chalmers, och därifrån så kommer vagnen kunna köra som vanligt från tunneln då tillbaka till Korsvägen och längs med evenemangsstråket, längs med Ullevi och centralstationen, och sen att den passerar runt Hisingsbron och tillbaka till Lindholmen genom Frihamnen. Vi ska ju också väldigt snart bygga en ny spårvagnslänk mellan Frihamnen och Lindholmen. Så det hela den här bilden kallar vi vi trafikpolitiker för en innerstadsring, för att också göra det lättare för människor som bor utanför innerstan att ta sig till olika områden i Göteborg, så att man kan lämna bilen hemma eller i en pendelparkering och ta sig på ett smidigare sätt genom en mer attraktiv kollektivtrafik än vad vi har idag. Och varför innerstadsringen är viktig, det är någonting vi måste prata om. Det är för att vi ska transportera göteborgare och människor som bor runt om Göteborg, men som också kommer från andra delar av Göteborgsregionen, till viktiga jobb, alltså framtida jobb, framtida skola inom Lindholmen har vi ju gymnasier och utbildningar där, och det är ju viktigt att knyta ihop framtida arbetsmarknadsnav längs med den här ringen. Så och i Sahlgrenska, vi pratar om, alltså vi socialdemokrater, för oss är det ju välfärden först, och välfärden först hänger också samman med att vi löser infrastrukturen för människor att kunna ta sig till de framtida jobb, exempelvis då på Sahlgrenska längs med universitetssjukhuset. Kort och gott, det handlar om att göra det lättare för sig en småbarnsmamma från Biskopsgården som kanske jobbar i framtiden som undersköterska på Sahlgrenska, att hon inte ska behöva passera Brunnsparken, utan att hon kan ta stadsbanan från Lindholmen till Sahlgrenska på 4 minuter. Det är, en sån lösning vill jag ju kunna kunna se till och bidra till.
Nu leder du mig nästan rakt in här på frågan jag tänkte ställa. Mm. För just Biskopsgården, det här läget tänkt på, det är ju ett område som ligger egentligen rent geografiskt ganska centralt, men som nog inte riktigt upplevs som det, sett till typ förbindelser och hur det ligger. Och framförallt tänker man, Biskopsgården är ju nästan granne med Lindholmen, eller Norra Älvstranden. Halvtimme 40 minuters promenadväg. Så att det, hur kan man knyta ihop det med resten av det här? Vad är det som krävs för man skulle klara det?
Min vision för framtidens kollektivtrafik i Göteborg, det är att bygga en jämlik stad som håller ihop. Och ett sätt att göra det på konkret, det är att få in en ny spårvagnslänk mellan Biskopsgården via Gropegårdsgatan till Lindholmen. För som ni vet så är Göteborg har ju olika fysiska barriärer mellan Hisingen och fastlandet. Vi har älven som en sådan barriär, vi har Lundbyleden, vi har hamnbanan som fysiska barriärer. Och sen har vi ju sociala barriärer, som du säger, för Biskop är ju inte alls långt bort, men det är svårt att ta sig från Biskop till västra delarna av stan på ett smidigt sätt. Och därför tror jag att det här är ju också ett alternativ till linbanan som jag tillsammans med Demokraterna framförallt har lagt förslag på, som vi har fått genomslag för. Det tycker jag är kul. Men jag vill ha en Gropegårdslänk, eller man kan kalla det för en Volvo-länk, som innebär att en spårvagnen från Länsmansgården och Biskop, en del av spårvagnen skulle kunna svänga till höger längs med Gropegårdsgatan där framtida jobb inom industrin, inom Volvo då, Volvo Lundby. Där har vi massa framtida jobb som förväntas växa fram. Och då är tanken att man ska sänka tröskeln då för enskilda göteborgare som bor i Biskopsgården, som idag tyvärr är ett särskilt utsatt område. Men för att bygga bort otryggheten så krävs det att man gör det lättare för vanliga människor att ta sig till jobb och skola. Och en sån här länk skulle göra det lättare för Biskops- och Hisingsborna att ta sig till jobben i Volvo Lundby och skolorna på Lindholmen och hela Lindholmen Science Park och de framtida jobben som finns där. Men också att fortare ta sig vidare då till stan och till Sahlgrenska och Chalmers och framtida arbetsmarknadsplatserna där. Så det är en jämlikhetssatsning som jag gärna vill se. Och jag hoppas att vi kan prioritera det här projektet de kommande åren helt enkelt.
Ja, och Gropegårdsgatan då, bara för den som inte har stenkoll på Hisingens geografi, eller som i mitt fall bara allmänt dålig på gatunamn, det är alltså då ungefär mellan Kellers park och där spårvagnen går idag längs med Emma Brandtsgatan, eller hur? Alltså längs med Volvos anläggningar.
Precis, längs med Volvos anläggningar på Hisingen.
Så bara för att sammanfatta, dels vill ni att man bygger då en förbindelse först Lindholmen till då, ja, via Majorna, om jag förstått det rätt, till Linnéplatsen. Men för att det ska ge effekt och för att den ska liksom löna sig, så ska man också koppla på då en länk som går från Lindholmen vidare och knyter ihop Volvo med Biskopsgården.
Exakt. Och en annan, det finns ju väldigt många samhällsekonomiska fördelar med detta. Och en sån är ju också att vi kan avlasta Brunnsparken och Hisingsbron. Och det måste vi ju se till för att göra i framtiden, för just nu är ju hela centralområdet en väldigt stor flaskhals i kollektivtrafiksystemet. Det vet ju alla ni som har åkt kollektivtrafik på Brunnsparken. Vi måste ju avlasta Brunnsparken på olika sätt. Det här är också ett ytterligare sätt att göra det på, så att det blir mer attraktiva alternativ inom vårt kollektivtrafiksystem att ta sig via och att ta sig runt vår stad. För att Göteborg är ju liksom, staden ska ju vara till för alla. Den ska vara lättillgänglig för alla göteborgare, oberoende av vem man är, vilken ålder man har, var man är uppväxt och så vidare. Så att vi måste bygga ihop ett starkt Göteborg som håller ihop. Det är min vision. Och en Gropegårdslänken och en tunnel inom Lindholmsförbindelsen, det är ett sätt att komma framåt helt enkelt.
Jag håller med dig om att just klyftorna i framkomligheten är någonting man behöver åtgärda. Vi kommer komma in på det lite mer senare, tänker jag här. Men jag ser att Daniel har en hand uppe på via vår Zoom-länk här.
Ja, precis. En fråga. Vi styr ju inte Göteborg, och vad säger den styrande minoriteten kring dessa förslag? Hur ser det ut där? Är de med på banan eller hur?
Ja, det är de. Det är faktiskt, när det gäller tunnelalternativet, så finns det just över Limhamnsförbindelsen, så finns det en bred samsyn kring det här. Och när det gäller Gropgårdslänken, så när vi och tillsammans med Demokraterna skickade ett förslag om denna förra året i samband med att vi stoppade linbaneförslaget, då var det en bred enighet bakom en vidareutredning av den här länken. Så det tycker jag är ganska positivt att även det lilla styret i Göteborg, alltså Alliansstyret, är för att komma vidare med de här frågorna. Sen ska man också säga att det finns andra önskemål utöver de här tre alternativen som har utretts över Lindhavsförbindelsen. Och det är Demokraterna som har föreslagit att man ska utreda ett fjärde alternativ, eller bara titta efter ett fjärde alternativ på en 19 meters bro. Och det, där står vi just nu, där vi förväntas få en dragning av tjänstemännen över ett sånt fjärde alternativ. Och det tycker jag är ganska rimligt att, fastän jag vet vad jag vill, så tycker jag att det är viktigt att ha en dialog med de andra oppositionspartierna, såsom Demokraterna och alla andra, och styret om vägen framåt, att vi vrider på varje sten. Alltså att vi noggrant för interna diskussioner och brett tvärpolitiskt, så att vi kan ha så bred samsyn som möjligt. För det är nog det som göteborgarna vill att vi ska göra. Jag tror inte att de vill att vi ska bråka så mycket politiskt om de här frågorna, utan att de förväntar sig att vi löser deras reseutmaningar och mobilitetslösningar, helt enkelt. Så det är min utgångspunkt i det hela.
Jag tänkte just fråga dig om det faktiskt. Det är nog ingen hemlighet att det har varit, om man ser ett par år tillbaka, väldigt mycket konflikt kring trafikpolitiken i Göteborg. Jag tänker kanske särskilt, men inte enbart, på hela debatten kring Västlänken. Jag fick ett parti som blev stans näst största, Demokraterna, egentligen nästan helt och hållet baserat på den frågan. Det har stundtals varit väldigt hetsk debatt om det här var innan du blev kommunalråd, men hur skulle du säga att det ser ut idag? Är det fortfarande lika polariserat i trafikfrågorna, eller har man ett bra samarbetsklimat? Kan man liksom göra upp sinsemellan över partigränserna? Och hur ser du på liksom möjligheten att göra det?
Jag upplever att det är mer dialog idag, måste jag ändå säga. Som sagt, jag var inte med förr, så jag kan inte stå till ansvar för de beslut som fördes tidigare. Men när jag är villig att samarbeta med alla partier i trafiknämnden som vill prioritera en jämlik tillgång i kollektivtrafiken. Så och det där tycker jag att samarbetet funkar bra med Demokraterna. Och infrastrukturfrågorna är ju i dagsläget, de kan ju bli kontroversiella längre fram, så är det ju, precis som med alla andra frågor. Ibland kan det ju vara bra att man tycker olika, men det viktigaste är att vi pratar med varandra, att vi kommer framåt, att vi släpper prestigen och att vi utgår från göteborgarnas, alltså medborgarnas bästa. Det måste vi hela tiden ha med i huvudet. Varför gör vi detta? Varför sitter vi och utreder och läser tusentals sidor av tekniska handlingar om de här olika alternativen? Det är för att göteborgarna har ju valt oss politiska partier att representera deras röst i trafikpolitiken. Och då är det ju vår uppgift att göra det i samverkan. Så att spänningarna är väl, det är inte så mycket spänningar. Sen kan jag ju uppleva att högerstyret är ganska så passiva. De är reaktiva utifrån vad vi andra tycker och tänker i vissa frågor. Men generellt sett så är det en hel del överenskommelser, och det är inte så stora splittringar kring de här frågorna. Och det är bra.
Jag tänker att vi ska prata lite mer om de frågor som ändå är mer infekterade senare. Men vi kanske ska köra en låt först.
Det gör vi.
Har du någonting?
Det blir Ace of Base och Design. Ni lyssnar på A-radion på 88,0 MHz och först hörde ni Ace of Base Design och sen hörde ni Py Bäckman med Långt härifrån med Melodifestival från 1992. Nu fortsätter vi programmet. Ruben.
Ja, tack Daniel. Tack Daniel. Och för er som nyligen tillkomna lyssnare så heter jag Ruben Malmström och vi har med oss Blarta Hoti som gäst idag, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi har precis pratat lite om aktuella trafikfrågor i Göteborg, framförallt hur man ska få en bättre trafik över älven genom den så kallade Lindholmsförbindelsen där kommunen väntas ta beslut om att gå vidare med ett alternativ inom kort. Kort före pausen här Blarta, konstaterade vi att det ändå har blivit mer samsyn i kollektivtrafikspolitiken i Göteborg efter några år väldigt mycket infekterade strider, och det är bra. Men jag tänkte att vi ska ändå prata om de områden där, men vad tycker du att det går för långsamt? Vad är det som inte funkar idag? Och då vet jag vad samtliga inför, så är en sak du har tagit upp är trängseln i våra förorter nu under pandemin. Hur ser situationen ut?
Ja, den är ju inte optimal, tyvärr. Och trängseln i kollektivtrafiken har ju varit problem också innan pandemin slog till, men den har ju blivit ännu värre och satt, hela coronapandemin har ju liksom satt ett helt annat ljus på hur den slår hårt på olika grupper i samhället. Och trängseln i kollektivtrafiken är ju fortfarande aktuell, framförallt bland de som av ekonomiska anledningar och annat inte kan välja andra trafikslag för att faktiskt ta sig till de jobb som man måste närvara vid fysiskt. Och då är det oftast inom välfärden, kvinnodominerade yrken, alltifrån sjuksköterskor till undersköterskor och lärare, och alltså samhällsviktiga jobb bärs i stor utsträckning av arbetarklassen och som måste befinna sig på jobbet rent fysiskt. Och många av välfärdsjobben, de som jobbar inom dessa yrken, har kanske inte alltid råd att köpa, att transporteras genom bil, utan de är beroende av en trygg och effektiv kollektivtrafik, alltså att vagnarna går i tid, att det inte är så mycket trängsel inom spårvagnarna och bussarna och så. Och det, i dagsläget så har det ju verkligen en ytterligare utmaning har ju blivit att kollektivtrafiken är ju ett ställe på där risken för smittspridning är ganska så stort. Och ja, så smittspridningen kan också slå olika på det sättet, och det är ju väldigt olyckligt. Och parallellt med detta så Västtrafik, som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafikplaneringen tillsammans med Västra Götalandsregionen, det är alltså de som styr över kollektivtrafiken i första hand. Det är inte vi från Göteborgs stad och vi politiker från Göteborgs stad som bestämmer vilka satsningar som ska göras och var man sätter in extra bussar och spårvagnar, utan det gör ju huvudsakligen Västtrafik som har representanter från hela Göteborgs, hela Västra Götalandsregionen. Och, men min roll i kollektivtrafikfrågorna tillsammans med andra politiker från Göteborgs stad, det är att kämpa för göteborgarnas intressen i kollektivtrafikplaneringen. Mm. Och där tycker jag väl att det har brustit. Det brister en hel del i de dialogerna. Och, men som sagt, vi kan alltid ställa högre krav på Västtrafik, men det är i slutändan de som bestämmer. Ja. Men ett sån konkret sak som jag har jobbat med den senaste perioden är att jag har velat ha expressbussar, exempelvis då mellan Bergsjön och centrum eller i närheten av centrum längs med Stampen exempelvis för att avlasta det redan trånga utrymmet inom spårvagnen mellan Bergsjön och Kortedala och Gamla stan och stan. Men ibland så gör ju självklart, jag tror att det är Västtrafik och politiken där och inom Västra Götalandsregionen, jag tror att de gör sitt yttersta också, men ibland så riskerar det att slå fel tyvärr, ja. Vilket gör att vi fortfarande har mycket, mycket trängsel längs med våra linjer, framförallt till våra förorter, ja. Och det är väldigt, det måste vi,
ja, jag blev lite chockad när jag läste vi vet ju sedan tidigare att det, även om de till stor del är byggda för bilism, då de byggdes på i en tid då privatbilismen såg som ganska självklar, så är bilinnehavet faktiskt lägst i våra förorter, eftersom att det är där flest är arbetarklass eller har till och med lägre inkomster än typisk arbetarklass. Och såg att Svenska Internetstiftelsen har släppt en rapport där de frågat folk i olika yrkesgrupper hur mycket de kan börja jobba hemifrån under pandemin. Där det visar sig att bland tjänstemän så är det 66% som jobbat hemifrån under pandemin. Före pandemin var det 36%. Så att där har man nästan dubblerat, och det är liksom var tredje tjänsteman har gått från kontoret till att jobba hemifrån. Var tredje jobbade redan hemifrån innan. Men alltså, i arbetaryrken däremot så är det bara 11% som kunnat jobba hemifrån under pandemin. Vilket ju egentligen kanske inte är så förvånande, men det är en enormt stor skillnad. När då sen också folk som är arbetarklass är så pass i hög utsträckning koncentrerade till vissa områden, eller rättare sagt att det kanske är liksom en hög andel arbetarklass i våra förorter. Det är klart att det uppstår en väldigt trängsel då i kollektivtrafiken.
Precis.
Borde man tagit höjd för det här redan innan? Eller nu har ju pandemin pågått i ett år, tänker jag. Varför fortsätter det bara som trängsel? Det här leder ju till ökad smittspridning rimligtvis i våra förorter.
Det gör det ju. Ja, det gör det. Det är klart att det spelar roll vem som styr över kollektivtrafiken. Miljöpartiet tillsammans med allianspartierna har styrt sedan 2014. Och parallellt med det så har ju det pågått en massa nedskärningar i kollektivtrafiken. Och på inte tal om att det har blivit mycket dyrare att resa också. Alltså en engångsbiljett idag kostar 34 kronor. Och när högerstyret tog över 2018 i Göteborgs stad så blev ett månadskort gick upp med hela 135 kronor per månadskort. Och det är ju extremt mycket pengar för framförallt då vanliga människor som inte har råd att ha bil, som är beroende av att åka kollektivt. Och det är klart att det här hänger samman med politik och det är sen att och vem det är som styr, och det har varit ett långsiktigt problem med att man har inte prioriterat kollektivtrafiken på många, många år. Men för att ge ett konkret exempel så är det ju exempelvis i Östra Bergsjön så är bilinnehavet näst lägst i hela staden. Det är bara Biskopsgården, norra Biskopsgården, som har lägre bilinnehav. Och då brukar man prata om att det finns 191 bilar per 1000 invånare i Bergsjön. Och ännu mindre i Biskopsgården. Och det här hänger ju självklart samman med hur mycket pengar man har i plånboken. Alltså den disponibla inkomsten, liksom hur mycket pengar man har. Och den är väldigt låg i de här delarna av stan som är i beroende av en fungerande kollektivtrafik. Medelinkomsten i Bergsjön är hela 181 000 kronor. Så det är den lägsta i stan. Alltså vi har det är ju vem har råd att köpa en bil? Eller vem har ens råd att köpa ett jättedyrt månadskort med den lönen, om man nu framförallt har barn? Så att det är klart att, och det kanske inte är representanter från de här områdena som sitter och styr över kollektivtrafiken. Tyvärr. Och det självklart så tycker jag att man borde satsa mer på kollektivtrafiken från regionens sida. Och man måste göra det billigare, men måste också skjuta till fler linjer och så, och fler bussar och fler spårvagnar. Men som sagt, en grej som jag tyckte i Västtrafik gjorde bra nyligen. Vi har inte fått så där jättemycket genomslag tyvärr för en ny expressbuss över från Bergsjön till stan. Men det som Västtrafik har fattat beslut om och som är på plats nu, det är en ytterligare ny spårvagnslinje, linje 14 från Bergsjön till stan. Och den började nu i februari och kommer att köras ända fram till mitten på juni, vilket är jättebra. Men sen, vad händer sen när det blir varmt och Bergsjöborna vill gärna ta sig till Saltholmen, tänker jag. Och vad händer med trängseln på de vagnarna? Det måste man ju ta höjd för också, så att jag hoppas ju att det blir mer förbindelser i längden. Så att, ja. Men det spelar roll vem som styr, så är det ju.
Ja, en anekdot är ju själv, för jag menar att jag bor där längre, så är jag från Öarna i skärgården, och så jag och även på sommaren jag ofta läser på min familj, och det var ju ett fullständigt kaos i sommaren, så jag var faktiskt bara ute en gång den sommaren, eller två, men det var ju verkligen ett kaos på, även jag tycker att Västtrafik hade väl gjort vad man kanske en del försöker styra upp med kösystem, framförallt alltså själva styrsebolaget hade ju styrt upp det väldigt mycket, alltså köerna på själva båtarna, men med så många människor som kommer, som vill åka ut, så blir det ju, det blir ett problem. Tror man behöver göra något annorlunda inför nu våren och nästa sommar, hur man hanterar trängsel?
Ja, vi vet ju hur människor reser och hur resorna är anpassade till vädersituationen. Om det är väldigt, väldigt varmt, så är sannolikheten att vi får trängsel längs med de linjer som är kopplade till badplatser och så större. Och då borde man ju ta höjd för det och planera utifrån den situationen. Så att det är gärna så tidigt som möjligt. Men jag ska tillsammans med de andra trafikpolitikerna prata om detta med Västtrafik som ska delta i vårt trafiknämndssammanträde i mars för att ha en dialog om kollektivtrafikplaneringen. Och det jag tycker är viktigt i de här sammanhangen också, det är att vi kan få förutsägbara och bra strukturer inom stan och gentemot Västtrafik för att ta in inspel från medborgarna. Alltså, vi måste ha mycket, mycket bättre medborgardialog så att människoperspektivet, behovet av människors resande utifrån trygghetsaspekt, trängselaspekt och så vidare, att man tar in det i beaktande i tidigt skede i planeringen av linjer och omläggningar av kollektivtrafiken. Och det tycker jag brister i dagsläget. Så att det kommer jag säga och kräva av Västtrafik, att det förbättras. Men då bygger det också på att vi har bättre strukturer inom stan för att ha en dialog med göteborgarna i de här frågorna. Och det är också därför jag gärna vill prata med er i radio om de här sakerna, för att det spelar roll. För det handlar om att underlätta för människors vardag helt enkelt. Och det är det som vi politiken är till för.
Ja, det låter klokt. Det är trots allt människor som kollektivtrafiken finns för att transportera. Inte där för sin egen skull liksom. Jag tänker att vi kanske ska köra en musikpaus.
Det gör vi. Och angående temat så är det en fordonstyp som kanske inte skulle funka i Göteborg. Men vi kan höra på låten så kan vi titta på det sen. Här kommer den.
Ja, vad säger du, Blärta? Du som är kommunalråd. Socialdemokraterna har ändå föreslagit en halv specialstaty på Vågmästareplatsen. Så varför inte även kanske en gul kommunal ubåt när vi ändå är igång? Blärta, är du med oss?
Hon ska sätta på ljudet också på sin enhet.
Jajamän. Så. Ja, det är min roll att företräda partiet. Jag har inte sett några kongressbeslut på en gul ubåt, så jag säger ingenting förrän.
Nej, jag får skriva en motion till nästa distriktskongress som kommer att göra det. Det blir bra. Ja, ursäkta. Och för er som är nya lyssnare här, så lyssnar du på A-radion. Partille Radio, och vi pratar med Blerta Hote, Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg med ansvar för trafikfrågor bland annat. Ett ämne som nästan alltid till och från är omdiskuterat kopplat till kollektivtrafiken är tryggheten, eller rättare sagt otryggheten. Hur ser du på situationen i att, alltså jag tänker på till exempel resenärer, alltså uppstått bråk på spårvagn, hållplatser, vandalism, att många hållplatser kan upplevas som otrygga på olika sätt. Även förare har blivit hamnat i hotfulla situationer i olika vis. Hur ser situationen ut i Göteborg?
Ja, det är ju, jag tror att kameror, ju mer kameror i kollektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivtrafiken blir tryggare. Kameror inom både på hållplatser och inom spårvagnar och bussar gör ju också att det blir lättare att upptäcka brott. Det vet vi ju sedan tidigare. Att man har ju fångat misstänkta gärningsmän tack vare kameror i kollektivtrafiken. Och jag skulle nog vilja säga att vi skulle behöva fler kameror. Och nu har ju regeringen sedan förra året ändrat i lagen, vilket gör att det blir lättare för kollektivtrafiksverksamheter och kollektivtrafiksmyndigheter på regional nivå bland annat att rigga upp kameror utan att få ett särskilt tillstånd från polisen. Men sen är det ju självklart att integritetsaspekterna inom kameror är viktiga, men jag tror att det behövs mer samspel mellan polisen och andra myndigheter för att också upptäcka brott i tidigt skede. Och det kan ju vara att upptäcka trakasserier eller diskriminering som förekommer på inom kollektivtrafiken. Så att det här med kameror tycker jag är jätteviktigt att driva, och det är någonting som jag håller på med just nu. Och inte bara inom kollektivtrafiken, men trafiken i sin helhet. Och där har jag tittat lite grann på hur situationen ser ut i Danmark, där de är längre fram än vad Sverige är i flera hänseenden här. Där dansk polis kan lätt samarbeta med kommunala trafikmyndigheter för att få information om misstänkta gärningspersoner då, som har passerat och kört bil kanske i vissa gator. Och den här, jag skulle vilja att Göteborgs stad, alltså trafikkontoret och polisen i Göteborg förbättrade det samarbetet. I dagsläget så är det utmanande tyvärr, för att trafikkontoret inte kan lagra den information som finns i de här kamerorna som finns ute på våra vägar. Vilket gör att polisen har ju flera fall när de har meddelat trafikkontoret för att få den informationen, så har de inte kunnat få den, för den har inte varit lagrad. Och jag skulle vilja, det är någonting jag skulle vilja att vi tittade närmare på för att just upptäcka brott i tidigt skede. Så att så det är någonting som jag tycker är viktigt faktiskt inom den kommunala liksom rådigheten, som vi kallar, alltså möjligheten till att påverka.
Okej. Så mer kameror i kollektivtrafiken?
Absolut.
Jag tänker också att du tog upp den integritetsaspekten där, men att man är ju, den är viktig, men
alltså självklart.
Alltså när du är på en spårvagn eller en buss, det är ju liksom inte något privat ställe du är på, utan du betalar för att åka där. Det är en tjänst du erbjuds. Det finns någon som måste ansvara för din säkerhet där. Och det bedömer de, precis som man bedömer om man ska ha bälte eller inte, liksom andra regler. Så tycker jag det befinner vara i samhällets fulla rätt. Om det är nödvändigt att man har en viss övervakning för att förare ska kunna känna sig trygga, för att resenärer ska kunna känna sig trygga, så det är alldeles strålande. Ganska, skulle jag vilja säga att de situationer där jag själv känt mig otrygg har ju nästan alltid varit kopplat till någon hållplats eller så. Man är på vagnen, det är någon som liksom stirrar och man är rädd när man går av. Det är nästan alltid någonstans i anslutning till en hållplats som en hotfull situation uppstår, i alla fall vad jag har upplevt. Så det vore väldigt välkommet, väldigt bra.
Och det tror jag att de flesta göteborgare skulle uppskatta att det funkar.
Absolut. En fråga jag tänkte lyfta lite kort. Vi ska snart börja avrunda här. Men jag vet att du har drivit på för fler större cykelmöjligheter i förorten. Inte bara förorten, men bland annat. Kan du inte berätta lite om dina förslag där?
Absolut. Men generellt sett så vill jag ändå säga att jag tycker ju faktiskt att Göteborg brister som cykelstad. Vi måste våga vara självkritiska. Vi har inte den nödvändiga infrastruktur för bättre cykling inom stan eller mellan andra delar i stan, lite i periferin helt enkelt. Vi måste rusta upp så att vi får bättre pendelcykelvägar och pendelcykelstråk. Och det görs ju redan mycket, men jag tycker att det arbetet borde intensifieras då. Och det vet vi nu framförallt med anledning av pandemin som gjort att cyklandet har ökat lavinartat. Alltså, så pass mycket att jag har haft enskilda företagare som hört av sig till mig på mail och varit så glada över att deras försäljning har ökat jättehögt över cyklar. Då. Så det är ju positivt. Men vi måste ju också... för cykling, det är liksom inte bara bra för den enskilde plånboken, men det finns så många fördelar med att främja cykling i stan. För den enskilda hälsan och folkhälsan i sin helhet, för klimatet, för framkomligheten. Att ofta så kanske det kan ta faktiskt kortare tid mellan A till B om man cyklar. Och sen har ju vi i Göteborg, vi subventionerar från stadens sida det vårt nya styr- och ställsystem som jag hoppas att de flesta har sett att det är tillbaka sedan förra året. Och med problemet med styr- och ställsystemet i dagsläget...
Jag ska bara förklara kort
vad det innebär.
Kanske var det för Göteborg, men att styr- och ställ, det är alltså ett system där man kan helt enkelt via en app, rätta med mig om jag har fel, boka en cykel. Det finns ett antal då utsedda liksom parkeringsplatser eller cykelparkeringar där de här cyklarna finns då, där man helt enkelt... man checkar in där och så har man en cykel som man då betalar ett litet pris för att köra och så får man ställa den valfri annan liknande plats.
Exakt. Och precis. Och det systemet
bilpool kostar. För cyklar.
Det är som bilpool för cyklar, exakt. Och lite som elsparkcyklar, fast det här är ju lite mer hållbara sätt att cykla på. Våra styr- och ställcyklar förfular inte stan, till skillnad från vad många elsparkcyklar gör tyvärr. Styr- och ställsystemet, det kostar endast 300 kronor per år för att ha ett sånt abonnemang. Och då kan man cykla i princip hur mycket som helst, men det förutsätter att man tar en cykel från en sån här cykelstation och lämnar den på en annan station, annars så riskerar man att få böter då. Och det som är intressant, men det här systemet då har vi tillsammans med Mölndals kommun, och det finns en hel del då sådana styr- och ställstationer runt om i stan. Problemet är att stationer finns inte lite längre bort från innerstan. Och jag har haft en dialog, apropå det här med demokrati och förankring från allmänheten och vanliga människor, så har jag ju haft dialog, samtal med unga engagerade, samhällsengagerade ungdomar i Angered som har tagit initiativ till ett Göteborgsförslag för att få till styr och ställ i Angered. Och det tycker jag är jätteintressant förslag som jag har kämpat för att vi ska titta vidare på i trafiknämnden då. Så jag har tillsammans med andra politiker bett våra tjänstemän på trafikkontoret att utreda den här frågan. Om det skulle vara möjligt och i sådana fall hur och hur mycket det skulle kosta och så där att få fler styr- och ställstationer, så att det blir också en jämlik spridning över stan, över tillgängligheten i de här cyklarna av de här cyklarna då. Vi måste ju främja cyklandet i sin helhet också bland de miljöer där det kanske inte cyklas särskilt mycket. Och jag vet själv då, som växte upp i Lövgäret, jag har fortfarande min familj, Tyvärr så växte jag inte upp med att cykla så mycket. Så att det är först på senare år som jag har införskaffat mig en ny cykel. Men så att, ja, mer cykling åt göteborgarna, åt folket helt enkelt. Det vill jag absolut se.
Men det är lite bisarrt med tanke på allt vi just pratade om, hur lågt bilinnehavet är i dessa områden. Exakt. Också lite hur många av förorter är byggda med liksom ganska glesa satellitkvarter. Det lämpar sig egentligen på många sätt och vis rätt bra för styr och ställ och liknande cykelsystem. Kan jag tänka spontant, jag är absolut ingen expert på ämnet. Men att man då inte har det där, vad beror det på?
Ja, det är olika anledningar, men tanken när man byggde miljonprogrammen i exempelvis Gangered, Hammarkullen och Hjällbo, tanken var ju att man skulle förtäta stan. Så när de här områdena byggdes så skulle man fortsätta bygga och göra en stadsutveckling ända in till centrum då. Men sen kom ju olika ekonomiska kriser som slog till och då fanns det inte lika mycket budget för det och då blev det ju istället separata öar och där, ja, från centrum då. Det är lite olyckligt. Sen så är det ju, alltså, trafiksäkerheten är ganska så, osäkerheten är ganska så stor i Angered. Jag ska säga att det görs ju mer, det har gjorts bättre, men små förbättrad infrastrukturplanering för cykel. Men min pappa är ju busschaufför där och tycker inte att det är tillräckligt faktiskt. Och det är, oavsett, ja, han fick en cykel av mig i 60-årspresent. Tanken är att förhoppningsvis ska han använda den när det är lite bättre väder, men då vill jag ju att min pappa som är över 60, att han ska cykla tryggt, och då krävs det att vi har bra cykelvägar, och vi är långt ifrån ett sånt scenario. Men det, alltså, precis som allt annat, infrastruktur för vanliga människor, det kräver politisk vilja och det spelar roll vem det är som styr. Så att det skulle jag vilja säga att det är viktigt att människor från arbetarklassområden, att de är med och formar beslut och formar de satsningar som också påverkar deras vardag. Och så att alla göteborgare ska vara representerade, tycker jag faktiskt, i våra demokratiska församlingar och beslutsfattande verksamheter. Så att mer representation behöver vi. Och det här är också en viktig sak kring för att få ett mer jämlika satsningar runt om hela stan, tror jag.
Vi tycker det är ett ganska bra budskap att avsluta på faktiskt. Sett på tid strax ute här. Så jag tänkte att vi ska börja avrunda. Stort tack framförallt till er som lyssnat. Och stort tack till dig, Blerta, som har gästat oss. Det är alltid kul att ha dig här. Man får höra väldigt både djuplodande och brett om olika aktuella frågor. Så att du är så varmt välkommen tillbaka. Hoppas få höra mer av dig här inom en snar framtid. Och tack till dig, Daniel, som har varit DJ och tekniker här idag.
Inga problem. Nej.
Och jag heter Ruben Malmström. Vi hörs igen om ett par veckor helt enkelt.
Kan jag säga innan vi avslutar, kan jag säga att reprisen går på torsdag klockan 16.30 till 18. Och nästa gång som Ruben hörs i radion är det den 27 mars. Och nästa vecka i A-radion är det Arbetarkommunens ordförande som Katarina Bosetti Kristoffersson som ska sända. Och med det så kan vi avsluta sändningen. Och hade du något mer du ville meddela, Ruben, eller är du nöjd?
Jag är nöjd där. Stort tack.
Okej, ni får en fortsatt trevlig eftermiddag. Vi avslutar med Pet Shop Boys.
Ha det så bra.
Hej, hej.
Ha det gott. Hej.